Lubna, blir det någon militärparad i Moskva i år?
Ja, men med Ukrainas goda minne.
Fredrik, är Putin rädd för sina egna?
Han verkar vara det ännu mer nu än tidigare.
Torbjörn, hur mår den ryska ekonomin?
Så väl som Putins krigsekonomi förtjänar.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in avsnittet på onsdag morgon den 6 maj. Trots ett skyhögt oljepris rapporteras stora problem för den ryska ekonomin. Hur hänger det ihop? I veckans avsnitt ställer vi oss även frågan, är Putin rädd för ett myteri? Dagens gäster är Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen.
Tackar.
Fredrik Wadström, radions Rysslands korrespondent. Välkommen.
Tack.
Och Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent på plats i Kiev. Hej.
Hej.
Igår dödades minst 27 människor i ryska bombningar runt om i Ukraina, enligt ukrainska myndigheter. Bland annat dödades 12 människor i staden Zaporizjzja i sydöstra Ukraina, och i Kramatorsk längre österut dödades 6 människor när centrala stan attackerades. En av de dödligaste dagarna i Ukraina den senaste tiden. Lubna, du kom fram med tåg tidigt i morse. Hur är morgonen i Kiev och Ukraina?
Ja, den är väldigt varm och solig, och Kiev är i fullt blom nu när solen har börjat lysa desto starkare. Så det var en ganska lugn morgon här i Kiev. Det trots ständiga flyglarm och attacker runt om i Ukraina, samtidigt som räddningsarbetet fortsätter i Zaporizjzja. Det befaras ligga fler människor i rasmassan, och förutom de 12 personer som har bekräftats döda så har 40-tal skadats, och man befarar att dödstalet och skadeantalet kommer att växa.
Och jag såg att man har utlyst en sorgedag i Zaporizjzja idag.
Precis.
Den här veckan så uppmärksammar Europa att det gått 81 år sedan andra världskrigets slut. Och i Ryssland så firas det här traditionsenligt stort. Och president Vladimir Putin har utlyst en ensidig vapenvila den 8 och 9 maj. På det har Ukrainas president Volodymyr Zelensky svarat med att utlysa en vapenvila med start idag. Hur har de här olika utspelen tagits emot i Ukraina, Lubna?
Nej, men Putins utspel som väldigt hånfullt mot Ukraina. Zelensky kallade det för ren cynism att be om vapenvila för att kunna genomföra en propagandafirande samtidigt som man genomför robot- och drönarattacker bara dagar innan mot Ukraina. Och han fortsätter och säger att varje dag så kan Ryssland upphöra med den här eldgivningen, och det skulle kunna stoppa kriget. Och därför föreslog han ju då att utlysa vapenvilan tidigare den 6 maj. Men redan bara några minuter efter att den hade påbörjats så fortsatte Ryssland att attackera med drönare. Just nu så verkar det vara någorlunda lugnt. Det finns ingen flygvarning just nu över Ukraina. Men det finns ingen tillit från Ukrainas sida att Ryssland skulle respektera den vapenvilan.
Men kommer Ukraina respektera vapenvilan då den 8-9 maj, den som Putin har utlyst?
Ukraina säger ju att man kommer handla spegelvänt, eller liksom man kommer agera på samma sätt som Ryssland agerar. Så om Ryssland beskjuter Ukraina så kommer Ukraina att beskjuta Ryssland.
Torbjörn, vad säger du om de här olika turerna?
Jag tänker väl också bara att Putin vill ha sin segerparad i fred. Det är ju ett stort propagandaevent, samtidigt som Zelensky naturligtvis vill se till att minska dödandet i Ukraina. Så att båda har ju sina egna skäl för att önska en vapenvila. Men som sagt, det kanske inte riktigt överlappar deras önskemål.
I Moskva så kommer den årliga militärparaden på Röda torget nu på lördag att vara betydligt mindre än vanligt. Inga militärfordon, stridsvagnar eller robotsystem ska visas upp. Vad beror det där på, Fredrik?
Ja, det är inte jättemycket detaljer som har kommit ut bakom besluten inför segerdagsparaden, men det hänvisas ju till säkerhetsläget, och det kommer också uppgifter som vi vill få se vad som händer med, men att hedersläktaren på Röda torget sägs vara kraftigt nedbantad också i år, så det skulle väl kunna hänga ihop med den här säkerhetsfrågan då. Och det intressanta här är ju det här telefonsamtalet förra veckan mellan Putin och Trump, för det framstår ju mer och mer som att Putin har ringt till Trump för att få USA att sätta press på Ukraina att genomföra den här vapenvilan så att man ska kunna hålla de här segerdagsparaderna i Moskva och kanske på andra ställen i lugn och ro. Och då hamnar vi i ett läge där vi är inne på femte året av Rysslands storskaliga krig mot Ukraina. Och Putin måste, indirekt via Vita huset, be Zelensky om lov för att hålla sin segermarsch den 9 maj. Det tror jag inte någon hade räknat med när det här kriget drog igång. Och Kreml har ju en svår balansgång att gå här, för att å ena sidan så använder man ju nu det här argumentet att se här, Ukraina är en terroriststat. Men samtidigt i det här läget så framstår ju Ryssland som väldigt svagt. Så att det där är en svår balans för Putin och Kreml.
Och i början av veckan så publicerade flera medier, amerikanska CNN, brittiska Financial Times och så den ryska nyhetssajten Important Stories, uppgifter ur en underrättelserapport från ett icke-namngivet europeiskt land om Vladimir Putins påstådda rädsla för ett myteri. Och enligt den här rapporten så har säkerheten kring presidenten ökat markant. Och det sägs att han tillbringar mycket tid i en specialbyggd bunker i Krasnodar-regionen vid Svarta havet. Putin uppges i den här rapporten vara särskilt rädd för drönarattacker. Och den tidigare försvarsministern Sergej Shoigu beskrivs som en möjlig upprorsmakare. Hur ska vi se på de här uppgifterna, Fredrik?
Jag tänker att de sönderfaller i två olika saker. Det ena är det något hot mot Putin från hans närmaste krets? Det vet vi väldigt lite om och vi har sett ganska lite tecken på det. Även om någon som Shoigu skulle vara missnöjd så har vi inte riktigt sett några tecken på att han skulle vara beredd att starta ett myteri. Däremot den andra delen av det, om Putin är rädd, det är ju en annan sak. Och om vi tittar på hans agerande och hur han rör sig nu i offentligheten eller inte, så är det ju tydligt att han har ju dragit sig tillbaka. Så det där beteendet sammanfaller ju med den delen av rapporten som pratar om att Putin har dragit sig undan och kanske försöker hitta säkra ställen som inte alla ens känner till.
Så det här att segerdagsparaden också minskar kraftigt, att man inte kommer visa upp de här vapensystemen, kan man koppla ihop de här två sakerna, tror du?
Ja, jag tror att det är till och med så att vi kan koppla ihop det med nedsläckningen av internet som har varit en jättestor fråga. Alla olika appar och plattformar som inte är tillgängliga i Ryssland och internet i storstäder som inte fungerar är också en del av den här paranoian som ju sägs ha tilltagit särskilt efter Israels och USAs attacker mot Iran, där det ju har visat sig att inte minst israelerna hade järnkoll på hur det iranska ledarskapet rörde sig, levde och hade möten, vilket gjorde att de kunde slå ut stora delar av Irans ledning. Efter den attacken i slutet av februari så ändrades ju rätt mycket i Ryssland, inte minst med internetnedsläckning och andra säkerhetsfrågor.
En annan sak som verkar bekymra Putin är läget för den ryska ekonomin.
Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макро.
Under ett regeringssammanträde i april så krävde den ryske presidenten en förklaring till varför ekonomin går sämre än vad prognoserna förutspått. Torbjörn, när du var med i podden senast i mitten av februari så pratade vi om hur de ryska oljeintäkterna hade minskat kraftigt på ett år och hur problematiskt det var för Ryssland. Nu, på grund av kriget mot Iran, så har ju oljepriset skjutit i höjden, så borde inte Putin vara nöjd nu?
Ja, han är säkert nöjd med att oljepriset har skjutit i höjden, men det tar ju ett tag innan inkomsterna från de här prisökningarna slår igenom i statsbudgeten för Ryssland. Så att jag tror att vi får vänta ett tag och se hur länge håller sig oljepriset på den här nivån och vilka sanktioner kommer väst införa för att inte Putin ska få för mycket betalt för oljan, för det är det som ändå är nyckeln här.
Den senaste tiden så har ju Ukraina nästan dagligen attackerat ryska oljeraffinaderier eller oljehamnar i Ryssland. Kan man säga vilken inverkan de här attackerna har på den ryska ekonomin i stort?
Ja, våra kollegor nere på Kyiv School of Economics, de räknade lite på det här, och när Usluga inte är i funktion så kan vi tänka oss att det rör sig om uppemot kanske 1 miljard dollar per vecka vecka som man förlorar i exportinkomster. Så att det är det vi pratar om. Och nu när oljepriset är ännu högre så är det ju ännu mer man så att säga förlorar på det från rysk sida om man inte kan använda en sån exporthamn. Slår man sen mot raffinaderier som förser den ryska marknaden med bensin och diesel och så har vi också en påverkan internt i Ryssland. Så att det här är ju viktiga effekter, men igen så är vi tillbaks hur länge håller effekterna i sig. Det är ju skillnad om det tar en vecka att laga en sån här anläggning eller ett halvår.
Men kan man säga någonting om det här höga oljepriset, om det liksom tas ut av de här ukrainska attackerna då mot exporten?
Det är ju ganska enkelt. Om oljepriset dubblas samtidigt som Ukraina slår ut halva oljeproduktionen, då är vi ju tillbaka till rutan ett så att säga för Ryssland. Det är ju rakt upp och ner bara jämförbara kvantitet och priser som går in i den lilla ekvationen. Så att Ukraina har naturligtvis då som mål att se till att begränsa de kvantiteter Ryssland kan få ut samtidigt som oljemarknaden nu gör att Ryssland får mycket mer betalt för varje fat de skickar ut.
Ukrainas president Volodymyr Zelensky skrev i sociala medier i veckan att Ukrainas attacker mot mål inne i Ryssland har fördubblats på en månad, fyrfaldigats på två månader och att det kommer mer. Hur har Ukraina lyckats öka sin kapacitet så snabbt, Lubna?
Ja, häromdagen så sa Zelensky också att en fjärdedel av Ryssland där mer än 70% av befolkningen bor är tillgängligt för ukrainska drönare. Och främsta skälet är ju massproduktion av billiga långdistansdrönare, och det har inte hänt någonting mirakulöst eller extraordinärt under de senaste tiden förutom att Ukraina satsar allt mer och har nu nått den kapaciteten där man har förmåga att slå mot mål långt in i Ryssland. Och i och med att fronten står någorlunda still så är det mer lönsamt för Ukraina att slå mot mål långt in i Ryssland för att få någon slags effekt, för att man kan inte göra så mycket åt frontläget just nu. Varken Ryssland eller Ukraina kan göra någonting åt frontläget just nu. Och därför använder sig Ukraina mer av den här taktiken att slå mot oljeraffinaderier och oljedepåer och även militärbaser i viss utsträckning.
Och tre nätter i rad den senaste veckan så har ukrainska drönare slagit ner i bostadshus i Moskva.
There is a massive hole in this building behind me here in central Moscow, the result of a drone attack overnight in what is one of the deepest strikes inside the Russian capital.
Brittiska Sky News-korrespondent beskriver hur en drönare orsakat ett stort hål i ett höghus i ett prestigefyllt område sydväst om Moskvas centrum. Attacken skedde natten till måndag. Ingen människa ska ha skadats. Ukraina brukar ju inte rikta in sig mot civila mål. Så hur förklarar man det här, Lubna?
Ja, man förklarar inte det så särskilt mycket, utan dagligen så attackerar Ryssland ukrainska städer och ukrainska bostadshus. Och här är väl mer en symbolisk handling att visa att Ukraina även kan slå mot bostadshus i Moskva, och inte vilka bostadshus som helst utan även sådana prestigebyggnader som det här huset. Så för Ukrainas del så är det en symbolisk handling, och särskilt nu när segerdagen närmar sig så är det väl ett sätt att markera att inte ens Moskvabor kan känna sig säkra, och också visa på att det ryska luftförsvaret inte är heltäckande.
Hur har reaktionerna varit i Moskva på de här angreppen, Fredrik?
Ja, de officiella reaktionerna har ju varit rätt nedtonade. Man har försökt spela ner att det här var inte så större betydelse. Titta här hur många drönare vi faktiskt sköt ner, och så var det någon enstaka, men den orsakade inte allt för stor skada. Så att det har ju varit den linje som man har försökt föra när man har fått ut informationen. Samtidigt så ser vi ju, i brist på oberoende medier där vi kan följa så att säga, en journalistik kring vad folk tycker, så är det ju som vanligt sociala medier där folk lägger ut sina filmer eller kommentarer, och där har vi ju sett, inte bara i Moskva utan överhuvudtaget den senaste tiden runt om i Ryssland, att folk är livrädda, alltså tycker att det här är otroligt läskigt. Tidigare har det ju varit en känsla av att ja, det kan hända, men nu går ju många människor i Ryssland omkring och väntar på att det ska hända, eftersom det också, en del av de här drönarattackerna sker ju inte bara så långt in som i Moskva utan ännu längre bort, på platser som vi inte trodde för några år sedan att Ukraina skulle kunna nå. Så att det märks ju när man följer de reaktionerna att det här är något man tänker på oavbrutet just nu på många håll.
Hur påverkas ekonomin av en växande oro i det ryska samhället, Torbjörn?
Det är lite svårt att säga, för att det kan ju påverka folks vilja att både konsumera och investera. Osäkerhet brukar ju ofta leda till ekonomiska problem, just för att man håller igen på sina utgifter. Samtidigt kan det ju leda till att folk så att säga försöker rusta och köpa saker för att skydda sig mot det här. Men jag skulle säga på det stora hela så är det förmodligen dåligt tecken för ekonomin, för osäkerhet brukar leda till problem för ekonomin.
Och nya siffror från ryska myndigheter visar att landets ekonomi krympte med 0,3% under årets första kvartal. Det är första gången på 3 år som vi ser en sån här nedgång kvartalsvis. Vad ligger bakom de här siffrorna, Torbjörn?
Det är igen tillbaks till att man hade mycket lägre olje- och gasintäkter de första månaderna av året. Så innan Irankriget så var ju de intäkterna betydligt lägre än förra året. Och det är ju det som driver statsbudgeten men också andra sektorer i den ryska ekonomin. Så vi är tillbaks till den ganska liksom standardmässiga förklaringsmodellen. Där staten inte heller har möjlighet att på samma sätt använda reservfonder eller någon upplåning och så vidare för att hålla igång statens aktiviteter på en högre nivå.
Hur är det med reservfonderna, den ryska guldreserven som man brukar prata om?
Den är ju nere till någon procent av BNP. Man skulle naturligtvis kunna använda lite mer av den, men jag tror att man är väldigt försiktig med att inte tömma den helt och hållet. Man vill ha kvar någonting i skattkistorna så att säga för den händelse att det händer något som man inte har planerat för. Så att därför så är det ju mer en fråga om att höja skatter och hitta andra inkomstkällor, be oligarker och mer pengar in och så vidare.
För ett par veckor sedan så blev det till slut klart med EUs miljardlån om 90 miljarder euro till Ukraina, och snart ska pengarna börja betalas ut.
In spring we have said that we would deliver on the 90 billion loan for Ukraine one way or the other. Now we made good on this promise. We will disperse the first tranche of 45 billion euros.
I förra veckan så sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att 45 miljarder euro snart är på väg. En tredjedel av pengarna ska gå till budgetutgifter, 2/3 till det ukrainska försvaret. Hur mår den ukrainska ekonomin efter drygt 4 år av fullskaligt krig, Torbjörn?
Det är en komplicerad situation. Vi vet ju att typ halva statsbudgeten är ju finansierad från externa givare eller lån. Så att utan de här pengarna så hade det ju varit väldigt, väldigt stora problem för den ukrainska ekonomin och för försvaret av Ukraina som land.
Vad säger du, Lubna?
Ja, även med de här pengarna så står Ukraina inför väldigt stora utmaningar. Just på grund av den kalla vintern som ju ledde till att många företag fick flytta eller stänga ner sina verksamheter på grund av elbrist, på grund av de ryska attackerna mot infrastrukturen. Det har ju också lett till svårigheter i ekonomin. Sen så har gruvdriften behövt minska sin kapacitet på grund av kriget. Och även transportbranschen har drabbats väldigt hårt på grund av personalbrist. Och det är det som är ett av Ukrainas liksom största arbetsmarknadsrelaterade problem just nu. Det råder personalbrist på grund av mobiliseringen, på grund av att det är så många män som tjänstgör vid fronten. Så det är många utmaningar som Ukraina står inför på grund av Rysslands krig.
Och vad betyder det här ekonomiska stödet för Ukrainas möjligheter att fortsätta stå emot Ryssland?
Det är helt avgörande, inte minst nu när USA har dragit tillbaka sitt stöd till Ukraina på den militära fronten men också i största allmänhet. Så att nu har ju Ukraina åtminstone råd att antingen tillverka sina egna robotar och drönare så att säga, eller köpa det från andra håll i världen. Så jag menar, utan de här pengarna hade det ju varit mer eller mindre katastrof. Nu har vi så att säga ett läge där Ukraina har en möjlighet att försvara sig och ta hand om ekonomin. Jag vill bara nämna också att när man gör såna här företagsservice och frågar företagen vad är de stora problemen idag, då är det ju som Lubna inne på energin men också säkerhetsfrågan. Så att det är ju de två nyckelfaktorerna som kommer avgöra om företagen kan vara en del av att sätta fart på den ukrainska ekonomin.
Och hur länge räcker de här 90 miljarderna?
Man säger att de ska räcka i 2 år, alltså 2026 och 2027. Jag skulle säga att egentligen så borde vi kanske lägga mer pengar 2026 så att Ukraina kan rusta sig ännu mer i år för att istället ha som ambition att få slut på kriget. Nu har vi hela tiden den här retoriken, vi ska stötta Ukraina så länge det behövs istället för att vi säger vi ska stötta Ukraina så att vi får slut på kriget och att Ukraina kan vinna. Så för mig så vore det mer intressant att säga ge Ukraina fria händer att använda de här pengarna inom den tidsram som de tycker är vettigt.
Från ett ryskt perspektiv då, hur mycket handlar den ryska strategin om att nöta ut Ukraina inte bara militärt utan också ekonomiskt, Fredrik?
Jag tror vi kan se redan från 2014 när Ryssland första gången attackerade med Krim-ockupationen och inte minst kriget i östra Ukraina i Donbass, att det handlade också om att trasa sönder Ukraina som stat och det ekonomiska systemet, att det skulle förblöda på något sätt genom det här nötande kriget i öster. Och det misslyckades ju Ryssland med, och Zelenskyj när han kom till makten 2019 verkar ha varit rätt framgångsrik med att på något sätt koppla loss kriget från den övriga ekonomin och övriga landet. För när Ryssland sen väl anföll i den fullskaliga invasionen, då var det ju ett läge när Ukraina började gå riktigt bra ekonomiskt. Och möjligen också att det var provocerande för Ryssland att se, så nu trappar man upp till nästa nivå.
Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna, på plats i Kiev, vad har du sett?
Jag har tänkt mycket på den här korruptionsskandalen som rullades upp i november i höstas och som fick väldigt stora konsekvenser för flera personer nära Zelenskyj. Och sen dess har man trott kanske att det har varit tyst kring den, men så är inte fallet, utan NABU, alltså den ukrainska antikorruptionsbyrån eller myndigheten, de fortsätter att granska makten. Och nu är Rustenomerov, alltså han som är sekreterare för nationella säkerhetsrådet i Ukraina och som också sitter i förhandlingar med USA, nu har han kallats upp för ett möte och en utfrågning som han har tackat nej till. Och samtidigt är det flera andra personer som också har en maktställning som NABU vill fråga ut. Så trots att det har varit väldigt svårt för NABU att jobba, så har de ju ändå fortsatt, och den här utredningen fortsätter och kan ha fortfarande stora konsekvenser för flera personer i maktställning.
Torbjörn, din spaning den här veckan?
Ja, det går då istället mot Ryssland och den ryska ekonomiska statistiken, där ju vår mustchef var ute och sa att den kanske inte är så tillförlitlig. Nu såg vi att Elvira Nabiullina, som är den ryska centralbankschefen, var ute och sa att jo, men vi behöver ju trovärdig statistik. Och det kan man ju undra varför hon sa det just då. Och sen kommer då Dmitrij Peskov, som är talespersonen för Kreml, ut och säger: vår statistik är minsann rättvisande och det är inga problem alls med den. Så att jag tycker det är intressant hur vår mustchefs uttalande på något sätt satte fart på en diskussion i Ryssland om trovärdigheten om den ekonomiska statistiken. Och så får vi väl se vart det leder, helt enkelt.
Fredrik, din kremlologi den här veckan?
Jag tänker på hur Rysslands krig mot Ukraina löser upp en massa såna här gamla sanningar som vi har vant oss vid. Och ett av dem är ju att enade Ryssland, det här maktpartiet som skapades för att bli Putins bas, när det visade sig att det var en massa korrumperade och maktmissbrukande människor som befolkade det här partiet, så var han tvungen att distanseras för det. Och det där har ju hållit på med i 15 år. Men nu så har ju det här börjat vända åt ett annat håll. En av partiets medlemmar, Vladislav Shmilevski, som är en populär ung livestreamare på YouTube, har gått ut med en extremt Putin-kritisk video där han i princip gör narr av den ryska ledaren. Det mest extrema, det är när Shmilevski säger att ryssarna nu håller på att drivas till en punkt där de inte bara kommer att glädjas när Putin dör, utan till och med önska att det hade skett tidigare. Och det här är alltså en propagandist för Kremls politik och en medlem av Enade Ryssland, maktpartiet. Och jag tänker, är det här nu ett tecken på att det nu är Enade Ryssland som börjar distansera sig från Putin och inte, som vi är vana vid, tvärtom?
Det vore ju sensationellt. Vi får se hur det går för den här unge propagandisten framöver. Tack Fredrik Wadström, tack också Torbjörn Bäcker och Lubnel Shanti. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. För att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ringklockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent idag, Åsa Villander. Jag heter Johanna Milén.